Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Fotboll och damsamhälle.
Nu är vi tillbaka.
Vad kul.
Det har varit sommar.
Ja, den här jingen har ett tag jag lyssnat på. Den är ju trevlig.
Ja, man blir glad av den.
Mm. Och vi fortsätter att podda. Med syftet att uppmärksamma och ge damfotbollen ännu mer uppmärksamhet. Men också diskutera viktiga frågor som vi tror kan koppla till mer saker än fotboll i hela samhället. Som man tänker på.
Mm. Vi har ju haft ganska... Jag tänkte faktiskt på det igår. När jag skrev ett mejl till någon angående den här podden så började jag tänka på vilka olika ämnen vi har haft. Vi har haft en extremt bred reportage måste jag tycka att, eller måste jag säga. Vi har gjort över 20 avsnitt, pratat om allt från integration och jämställdhet till kroppsideal och näthat till framgångsfaktorer.
Barns,
och
ja, barns perspektiv på det här. För, ja.
Men någonting som har, oavsett tema, oavsett ämne, oavsett person, så har ju faktiskt en grej nästan återkommit i alla samtal. Det är ganska intressant ändå.
Mm, det är det.
Och det är medias roll i det här. Medias roll när det gäller rapportering av fotboll och damfotboll då, i synnerhet. Många tycker faktiskt att media har ett ansvar. Mm. Det är både en politisk fråga och en politisk fråga. Men att oavsett om man är public service eller man är en kommersiell kanal, så tycker faktiskt många att media har ett ansvar att förändra agender. Och det är ju fotboll,
ja, verkligen,
inte minst.
Ja, och också har de pratat om när vi ställer vår sista fråga, hur ska damfotboll få ännu mer uppmärksamhet? Mm. Jag tror att lyckas i media är en jätteviktig faktor för att få folk till matcherna och höja det kommersiella intresset och sådana saker. Men då blir det här också lite... det blir spännande, helt
precis,
enkelt.
Och då att lyckas i media kan ju då både handla om att man själv måste göra sig så pass attraktiv att man får plats i media, eller att media kanske ska ta ett ansvar att uppmärksamma saker som sen skulle kunna få ännu mer uppmärksamhet om media gav dem det utrymmet. Ja. Det är lite hönan var ägget.
Verkligen. Och medias roll pratar man ju också jätteofta om i samhället. Alltså det är ju, förhoppningsvis kan vi koppla den här intervjun till andra delar. Man har pratat om medias roll i att skriva ut etnicitet i brottsfall och sådana saker. Men nu pratar vi om det i fotbollsvärlden, så får vi se om vi kan koppla det till större frågor efter vi klarar som vi gör.
Mm.
Och det är tufft för gästen, för han får representera hela medialandskapet nu. Men det tycker jag han lyckas bra med.
Ja, men han är ju, dels är han ju verkligt van, jäkligt van med att snacka. Mm. Det märker vi, han pratar fort, han pratar mycket, han har mycket att säga. Han är kommentator.
Han är kommentator på framförallt TV4 och deras olika kanaler, TV4 Sport och sådana saker. Varit i många år och en profil inom framförallt damfotbollen, men också i superettan för herrar, och han har gjort franska ligan och han har gjort jättemycket handboll. Daniel Kristiansson.
Mm.
Och ni som såg fotbolls-VM i sommar hörde han om Arne Svedberg som huvudkommentator där borta.
Mm.
Och, ja, så att han är frispråkig. Han fick ju lite kritik i sommar, han var så arg för det gick så dåligt för Sverige där.
Men jag gillar det. Jag gillar att han har temperament och han har känslor i när han kommenterar. Mm.
Ja, vi kör igång med Daniel. Och veckans tema är medias roll i fotbollsvärlden.
Yes. Innan vi släpper in honom vill vi bara såklart tacka till EFD, Elitfotboll Dam, som hjälper oss att göra den här podden möjlig.
Mm.
Det får vi inte glömma.
Nej, det får vi inte göra.
Nu släpper vi in Daniel då.
Ja. Daniel Kristiansson, välkommen.
Mycket trevligt. Mycket trevligt att få starta upp hösten här.
Ja, vilket
trevligt.
Men du kan inte bara berätta lite bakgrund kring dig. Hur länge har du kommenterat i sportens värld då?
Jag har kommenterats i sportens värld sedan 1993 kan man nog säga. Sveriges Radio Väst Uddevalla. Började min karriär lokalradio. Praktikant 6 månader. Sen fick jag hanka mig fram på helgerna. Jobbade med 70% till slut. Eller sen jobbade med 150 fram till 2008. 2008 slutade lite grann, började faktiskt sälja kläder på en norsk klädbutik. Eller norsk, alltså norskt. Från Norge, får man säga det. Dress, ja. Gammal klassiska Dressman, va? Ja. Det är länge sedan, va? Dressman är inte så illa som alla säger. Jag tröttnade lite grann på radion då. Tröttnade i 3 månader, fick jobb på Sveriges Radio i Malmö, Riksradio. Där kan man säga att det tog fart ordentligt. Jobbade inom Radiosport, Malmö, Göteborg fram till 2003. TV4 ringde Arthur Ringart när jag var på semester i Australien. Ringde han mitt i natten och frågade om jag ville börja på nya TV-kanalen TV4 Plus. Med Sjöberg, Sjögren och kompani. Ja, värvade jag dit och sen så blev jag frilansare ganska snabbt efter. Och de ville bolla mig som kommentator. Så att, lagom långt svar, TV sen 2003. Och kommenterat TV sen 2004 kan man säga.
Och varför tror du att du får med en podd som heter Fotboll och Damsamhället?
Därför att ni gillar mig. Och att jag förhoppningsvis är en bra kommentator, vet vad jag snackar om och har en del åsikter. Mm. Sen kanske just i det ämnet, ja, får vi se.
Nu kommenterar
det ämnet som kommer skall.
Landslaget, damlandslaget, ja. Och även allsvenska, damallsvenskan.
Absolut.
Flera år.
Precis. Jag tog faktiskt satsning på damfotbollen när jag jobbade på Radiosporten i Malmö. Så kände jag att ska jag komma in i den inom den enorma konkurrensen som finns med kommentatorer. Det är ännu värre idag egentligen. Men då var det liksom 3-4 tunga namn på Radiosporten. Och man kände att, det var flera, men man kände att det är tufft att slå sig in på ett herr-VM. Och de toppmatcherna i Europa, allsvenskan och så. Då kände jag att jag satsar på dam-VM 99. Satsar jag på. Står still i huvudet här, men det flyttades på grund av så här SAR-epidemin, va? Och så vidare. Så att det blev liksom, 99 blev inget för mig. Inte 2001 heller. Men däremot så lyckades jag då få åka på VM 2003 några dagar när Sverige gick till final i Los Angeles. För då hade jag börjat på 4:an. Då skickade de, då var man liksom ändå, jag visade att jag ville någonting och de visste att jag, ja, ville jobba med fotbollen också ganska mycket. Så 2003, sen kommenterade jag min första landskamp, tror jag, på damsidan 2005. Och så har det blivit damallsvenskan sen, ja, hur länge vi har center, jag vet inte hur länge det är, men det är väldigt länge nu. Och så här i fotbollen också då. Som tyvärr viker av lite just nu med rättigheter och så vidare. Men damfotboll sedan 2005.
Men fastnar man lite där med att bara kommentera damfotboll om man väl har börjat med det? Eller hur?
Ja, man fastnar inte. Problemet är att cheferna, det är ju så här att man hamnar i ett fack och man profileras såklart. Mm. Och det är jag stolt över att jag hamnat kanske i det facket. Det är inga problem. Men man är inte sämre kommentator på här fotboll för det, bara för man har mycket bra fotboll. Men konkurrensen är tuffare där. Och där är lite jobbigare att slå sig in. Men det är klart att jag är förhoppningsvis med och slåss där också.
Varför är konkurrensen tuffare?
Ja, det är några fler som jobbar och kan mer. Liksom, tycker att det är roligare förmodligen att jobba med här fotboll.
Ja, det är fler som vill
brinner, vara med. Ja, men det är på något sätt av naturen. Liksom, brinner mer för det. Och tradition har hållit på mycket länge. Mm. Men som jag sa, jag såg en inkörsport där. Och sen har jag jobbat med här fotboll. Jag jobbar ju mer med herrfotboll egentligen, men de stora mästerskapen får jag åka än så länge på alltså dammästerskapen. Och sen när vi gör lite Champions League-matcher här och där och vad det nu kan vara. Va? Och landskamperna gör jag ju. Och sen blir de europeiska toppmatcherna ibland på herrsidan, superettan på herrsidan, på grund av slarv. Alltså några 5 per år, det är inte så mycket kanske.
Och så ställer du upp ideellt på det här idag. Det är fint ju.
Ja, det gör man ju såklart. Ja. Det gör man ju.
Bra.
Men du, vad fan är det ideellt alltså?
Ja, det är...
När vi får tillräckligt mycket sponsor ska du få tillbaka de pengarna du åktar.
Jag är glad att jobba. Jag är glad att vara med på det. Mm.
Vi gör ju podden för att egentligen dels uppmärksamma dem på podden ännu mer och ta upp viktiga frågor som vi tycker kopplas till den. Och första frågan som många efterfrågar, det är intressant. Alla har ju sitt perspektiv. Så, men vad tror du att damfotbollen haft för betydelse för samhället och samhällsutvecklingen senaste åren?
Oj. Jag tror att den har, alltså damfotbollen just. Ja, den måste ha haft en enorm betydelse tror jag. Eller jag är ganska säker på, med tanke på att det är så många som, fotboll är världens största sport. Oj, vilken stor fråga. Det är det.
Det är stor. Ja. Det är därför tänker man, om det är bara någonting, därför tycker jag inte man ska lägga någon värdering.
Nej, men alltså, det är klart men det är klart att det måste ha gett mycket för alla spelar fotboll och man, det är så mycket gemenskap i sporten och man ser alla klipp som läggs ut och med mycket känslor och sånt och det är både dam och herr och jag menar det är, man kan grotta in sig på hur länge och djupt, men jag tycker att det måste betyda enormt mycket för att det är samma för så många och det är så mycket glädje och kärlek i fotbollen så att och det är så många tjejer som spelar för. Det är säkert 5 tjejer varje dag som börjar spela fotboll då. Kanske inte i Sverige just, men...
Men om du vänder sig, vad har den betytt för dig?
Fotbollen? Mm. Fotbollen har betytt oerhört mycket för mig. Jag var med och spelade en jubileumsmatch i helgen här med mitt gamla lag, Bovallstrands IF. Nu börjar jag släppa lite grann träningsverken och sådär. Och morsan, jag kommer ihåg det precis. Så jag glömmer aldrig hur glad du var när du fick reda på att du skulle få börja spela fotboll liksom. Och hur mycket det har gett med sig. Nu sitter jag liksom här och är en etablerad kommentator och tycker att jobbet är väldigt roligt. Jag blev aldrig fotbollsproff som jag ville bli, så blir det här istället. Men, så att det betyder fotboll betyder otroligt mycket för mig, precis som för många tjejer tror jag.
Men om man tänker på så här damfotbollens utveckling då, du har ju ändå följt den då ett bra tag nu. Kan du se någon skillnad sådär?
Nu och då?
Ja, när du började din liksom, kommentatorskarriär och som det ser ut idag.
Alltså om man ser yrkesmässigt på det, man stack iväg på en match 2004-2005 eller VM 2003 så har det utökat medialt, utökat publikmässigt och det har utökat med lag som spelar och tjejer som börjar spela fotboll och flickor som sitter på läktaren och som går dit och kanske bara de senaste åren lite grann så snackas det lite stjärnor också. Jag och Malin Svedberg brukar prata mycket om det där att man ska titta på mycket fotboll och man ska ha förebild, tjejer liksom. Lotta Schelin ska vara förebild för många helst och vara istället för Zlatan liksom. Men om det är kanske en dum men ändå bra jämförelse på något sätt.
Mm.
Så vill man att det ska vara så. Jag känner fortfarande lite för få, eller vet fortfarande lite för få spelare som tittar mycket på fotboll, både herr och dam. Så här liksom. Jag tycker ändå att det har skett en skön utveckling, en bra utveckling, en positiv utveckling på att det har kommit fler och fler som spelar, fler och fler som tittar, fler och fler som är engagerade i alla åldrar. Och man ser att det är mycket flicklag, det tycker jag är kul. Mycket flicklag som sitter och kollar på matchen liksom. Jag tycker i alla fall det, för det, jag har ju en dröm om att ha 4 000 på varje allsvensk fotbollsmatch. Och jag tycker att det ska vara 3 000 på vissa lag i allsvenskan, var Hammarby till exempel med det varumärket. Men det är svårt med konkurrensen med så mycket annat, såklart va. Ja, det är min dröm liksom.
Och det är ju spännande, för då kan vi följa upp det. För att en annan anledning att du är här, det är att när vi har ju en avslutande fråga som har nu, hur ska vi få mer uppmärksamhet för damfotboll bland annat. Men många i den här podden och gästerna har pratat om medias roll lite grann. Man har lagt både ibland över lite ansvar och funderingar. Mm. Jag är lite nyfiken på, du också har varit i mästerskap i Kanada där. Mm. Alltså bara rent generellt, alltså, vad har media för roll inom sportens värld tycker du liksom? Vad är deras ansvar och vilken påverkan har de?
Har en jättepåverkan såklart. Allt som skrivs, allt som sägs, allt som visas har ju en enorm påverkan. Ta bara Helene Ekes självmål, vilken påverkan det kommer få. Liksom. Alltså det visas upp och det klickas på nätet. Men det gjorde det inte för 5 år sedan, man inte klickade på samma sätt. Men media har betytt jättemycket såklart. Och du undrar om det förändrats också eller? Eller hur?
Ja, jag tänker,
eller mer betytt? Och...
Vad tänker du? Vissa pratar om att media har ett ansvar. Vad tänker du om det? Så att man ska ta ett ansvar kring att... Om vi pratar om jämställdhet så pratar man, är det viktigt för media att ha ett ansvar kring jämställdhet eller ska man ta det som säljer mest? Du är konsult och du är kommersiell kanal. Ja, hur tänker du där?
Jag är inte så kommersiell, vi satt ett möte igår, jag är inte intresserad av alla klick. Jag bryr mig inte så mycket om alla klick som mina chefer gör såklart, för det renderar pengar liksom. Genererar pengar, men jag är lite gammalmodig och kör den här gamla stilen. Jag tycker en skön sammanfattning på 5 minuter är härligt att se liksom, och sådana saker. Men det är klart, ansvar har man väl. Måste man ha, man kan inte skriva och visa vad som helst liksom. Det kan man inte göra.
Jag tänker så här, SVT har haft fotbollskväll tror jag. Jag har följt det i 20 år.
Ja.
Jag tror att jag har två, eller jag ska inte säga, men extremt få reportage om damfotboll.
Ja, jag tycker vi har ansvar och det tycker jag vi har blivit bra på TV4 faktiskt. Att dels inte bara inom sportens värld, men liksom med kvinnoidrott och sånt. Att man liksom har speglat den mer och mer och vi jobbar med... Vi har ju sänt damfotboll, vi har sänt damhandboll. Missar jag något nu? Men liksom, när det gäller, på damsidan lagsporten har vi sänt mycket och brinner väldigt mycket för det och visar väldigt mycket damidrott, tycker jag.
Varför tror du att det blir så? Varför tror man gör det?
Jag tror att det är väl någon chef som tycker att det är väldigt viktigt att göra det.
Trots att det kanske inte är kommersiellt,
det är inte så kommersiellt gångbart. Nu går ju ut det här avtalet med damallsvenskarna efter det här året. Och tappar damallsvenskan flera profiler och så vidare. Då är det säkert att TV4 har lust att sända. Och sen är det en kostnadsfråga också. Jag vet inte riktigt vad det kostar. Men om de har lust att sända damfotboll sen. Men det, alltså det med ansvar, det är svårt. Men jag tycker att man har ett ansvar dels att visa upp damfotbollen. Man har ett ansvar att skildra idrotten och damfotbollen och herrfotbollen på ett bra sätt. Och sen så kan man ju, sen tycker jag man kanske nästan får skriva och visa nästan vad som helst, men inte allt liksom.
Men tar du med det här när du kommenterar liksom, att känner du att du har ett ansvar i hur du berättar och pratar när...
Ja, det, jag vet ju saker, jag vet ju förhållanden, jag vet ju mycket saker inom damfotbollen. Damfotbollen har ju tyvärr fått leva med det lesbiska hela tiden, vilket är för jäkligt. Och det, där finns ju, hatarna dyker ju upp där liksom, de som hatar damfotboll liksom. De säger bara att det är bara läbbar som håller på liksom, att spela fotboll, men så är det ju inte längre. Så är det ju inte, så var det ju förr liksom. Och det ska man ju inte bry sig om, det har ju inte dit liksom, så länge det inte blir problem. Då kan man börja diskutera, för det har jag funderat på länge, att göra ett jobb på en sån grej till exempel. Nu för att liksom bli oerhört seriös i ämnet så finns det ju, och det är väldigt, väldigt svårt ämne att prata om. Men just man vet att det finns förhållanden, tjejer som åker med tjejer, inom klubbar, men jag vet också att det har ställt till problem på vissa ställen. Man har valt att inte värva för att det kommer en kompis med och så vidare och så vidare. Nu blir det här väldigt kanske, alltså, kan vi förstå att, men liksom att där har man ju ett ansvar kanske, och om det blir problem att ta upp en sån sak på ett bra sätt. Men när jag sitter där och kommenterar och vet saker på här sidan också, men jag får ju bita mig i tungan ibland lite grann mer på damfotboll kanske i vissa sammanhang.
Varför det?
För att det finns kanske... om jag vet om den spelaren är ihop med den spelaren, det händer inte på herrfotbollen, du vet inte om det. Så kan jag bara känna att alltså, jag har aldrig varit nära att försäga mig med någonting, men man kanske ska vara mer öppen också på damsidan då. Man kanske ska inte vara så hemlig, men det handlar om så mycket annat runt omkring också, det är svårt liksom att ta. Jag kan bli lite förbannad och irriterad liksom när det lallas med för mycket och liksom inte det ärligheten kommer fram i vissa sammanhang. Kan jag bli lite irriterad på. Så då, jag kan tycka att vissa, det kan vara lite svårt ibland och kanske jobba med damfotbollen ibland de skälen. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. För det blir bara fel. Hur man än pratar om det så blir det fel.
Ja, men intressant.
Men då känner du dig lite hämmad eller?
Jag ska göra ett reportage om... om lite, alltså problemen inom damfotbollen lite grann. Som jag har stött på och hört lite grann. Jag har grävt lite grann i det här förr om åren och känt att... om en klubb vill värva en spelare och spelaren har sin tjej med sig som har division 3-klass. Och tvingas värva den här spelaren. Men det blir en kostnad för klubben, då blir det fel liksom. Det blir ju fel. Sen får klubben göra vad de vill. Jag har inte med det att göra alls. Men jag står för det jag tycker. Jag tycker att det är fel i så fall om man värvar kompisen. Och det här stöter du på damsidan. Gör inte det på herrsidan på något sätt. Hade det varit på herrsidan så hade jag tyckt samma sak. Självklart.
Jag har egentligen ingenting med damer.
Nej, det har inte med damer och kvinnor att göra på något sätt. Men det är ju ett uppenbart problem, har det visat ibland. Men man kommer alltid tillbaka till ruta ett varje gång. Därför att det kanske inte är så farligt. Vi kör, tänker jag då. Och det är det inte.
Men du menar lite grann, alltså om man är mer transparent, då kan man också kanske bemöta de som kommer med felaktigheter och hat. För att det finns ju problem med alla samhällsgrupper.
Ja, men det finns många idioter där ute som klankar ner på damfotbollen, blir förbannad på bara. Alltså, och tjejer, man har så mycket förutfattade meningar om kvinnor och tjejer som spelar fotboll, det är så fel.
Men du tror på då att, då är det precis som i alla sport, då är det jäkligt viktigt att även vara öppen med eventuella utmaningar man har.
Öppen och ärlig med ja precis. Det gäller på alla håll och kanter.
Men ändå på den här satsningen då. Det är kul att höra din syn på det. Du får ju representera hela mediebranschen här nu. Men precis som alla jag tänker media, eller jag tänker i det här fallet damfotboll som vilken startup som helst. Alltså någon gång måste man ju satsa på någonting. Och sen så kan det bli stort. Vi vet ju någonstans att på mästerskap runt i världen att fotboll har ett enormt kommersiellt värde och även damfotbollen ska gå in på det i USA sen till exempel. Men när vågar man satsa, alltså vågar media satsa på någonting som skulle kunna bära frukt många år senare?
Det är inte så mycket tålamod alltså. Det är det inte. Det har man märkt.
Men TV4 ändå har gjort den här.
Men vi har ju satsat länge på den damfotbollen har vi gjort.
Och jag tror ändå att det är en person, det är en chef som har liksom, som har brinner för det själv, eller vad tror du är en strategisk satsning?
Den som har satsat på det från början menar du, eller alltså jag har ju en strategisk satsning tror jag, satsa på damerna och fotboll, och det gick bra 2003, där kom startskottet tror jag, och Tina Noglund snack på fotbollsskalan liksom. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa, vad var det? Det var ja, men hon ja, det var ju för lite damfotboll, och hon, det snacket där, det talet där gav ju eko runt om helt klart. Så där börjar ju den satsningen. Jag hoppas ändå, tror jag är ganska säker på att vi kommer sända damfotboll även nästa säsong igen. Men det är inte jag som bestämmer. Det kan gå fort för italiensk och spansk fotboll som ingen sänder just nu, va? För att det är dyrt. Sen var, jag har ingen aning kostnader, men det är klart att vi har ju mästerskap sen. Vi har EM och VM på vårt bord. Vi delar med SVT så småningom. Det är klart att vi måste sända damallsvenskan, men också upp till damerna, upp till lagen, upp till förbundet, och satsa så att det blir en bra produkt som vi visar upp. Mm. För ingen kommer titta på lag i botten som inte har några profiler med.
Nej. Tänk om vi tar du även utanför Sveriges gränser då. Du var ju var 60 dagar, hur länge var du?
Ja, jag var borta länge nu, ja. Ja, 50 dagar.
50 dagar.
45 arbetsdagar.
Under VM och flög över alla. Jag antar att du träffar även andra medieprofiler i de här. Ni fikar en hel del, har jag förstått.
Ja, vi tar en kaffe.
Jag fikar jättemycket. Och jag har förstått ändå som att dels Kanada, så var det ju i början av de här gruppspelet alltså väldigt många som var intresserade. Det var ju fullsatt på deras matcher och var jättemycket. Jag tror USAs final såg som mer, alltså det var den mest sedda VM någonsin. Vad är din jämförelse där? Vad händer i Kanada och USA och fotbollen?
Alltså, nu kan jag inte titta siffran exakt, men Frankrike slog ju rekord, Tyskland ökade sina rekord, plussade där, Kanada såklart ett enormt genomslag. Jag läste tidigare idag, jag tror jag kollat siffror, tror jag Kina, Kamerun såg så 5 miljoner kineser på dem, alltså Kina, Kamerun, 5 miljoner kineser, det är rätt många som bor där, men det är ändå rätt bra siffror, fantastisk siffra. Kina, Kamerun, åttondelsfinal tror jag då. Ja, jag minns ju första dagen, det är otroligt mycket journalister. Det går inte att jämföra med det här VM, för att det är så mycket större, det är fler från media, det är fler publik, det är fler lag, va? Ja, men det är fortfarande större såklart. Men det viktiga i sammanhanget är ju att damerna blir större och större. Alltså dam-VM, EM, OS, allt blir större och större. Mediala biten är enormt stor, och första dagen kom dit i Edmonton inför premiären. Kanada ska spela, jättefokus, fullsatta presskonferenser, 100 pers, 120. Många tv-bolag sänder live, kanske en 15 tv-bolag som sänder matchen på plats. Det är ganska mycket nu. På den här matchen kanske var 25 där, 30, 40, 35, 40. Radio där, Sverige har radio, tv där, tidningar, 4-5 stycken, alla stora svenska tidningar där. Kanada har ju fransktalande också, träffar några från RDS franska i Montreal och så vidare, så att det är oerhört stort massmedialt.
Var det någonting du lade extra märke till som du tänkte, oj, de där verkligen märkna media gör på ett annat sätt, eller har ett helt annat fokus än något annat land? Var det någonting du tänkte?
Jag fick bara höra på efterhand att de hade inte gillat Kanadas gamla Ipswich-spelare, vet jag, DeVos, vad ni vet det. Det är mitt gäng för övrigt. Men att de hade liksom blivit lite för... De hade fått komma nära. Vilket vi ville göra med svenska laget, men inte fick. Men de fick komma ganska nära. Men då hade han liksom läckt ut massa uppgifter. Så det, de släppte, jag vet att Kanadas lag släppte dem nära, men inte gjorde det sen. När det blev lite... Och det sägs att det var han då. Sådär. Eller någon annan. Men det var ganska traditionell bevakning tycker jag. Från alla håll och kanter. Men liksom väldigt mycket reporter. Väldigt mycket folk på plats liksom.
Har alla liksom samma inställning till damfotbollen, om man tänker?
Nej, du kan se... Jag tror att i grunden har nog inte alla det, för alla har nog lite som var inne på tidigare, liksom, damfotboll, kom igen. Vissa kan inte spela.
Även de som är där och rapporterar?
Ja, jag tror att några har det. Alltså, engelsmän kan ju vara lite speciella, alltså, britter kan ju vara lite speciella och säga, kanske tåla först och tänka sen lite sådär, men har uppfattat dem lite nonchalanta tidigare, men nu var de ändå där med två stycken team. Och det är klart att det är 110% och de jobbar hårt och allt det här och bevakar på ett bra sätt och kommenterar matcherna på ett bra sätt och har reporter och sådär. Men det är klart att när man snackar lite utanför mickens värld liksom, så blir det kanske lite grann att man kan... Jag tror att man nonchalerar och prata lite mer strunt om damfotbollen tyvärr än herrfotbollen. Liksom. Mindre seriöst tror jag.
Ja.
Vissa gör det. Mm. Vi är superseriösa. Men vissa andra, jag tror inte. Alltså, men det blir bättre för varje gång. Så varje mästerskap så blir det är mer och mer likt herrmästerskap. Och framförallt från FIFAs del är det det. Det är precis samma sak.
Men jag kan ändå säga, där kanske du får rätta mig fel. Men om man tänker den svenska journalistkåren då, som är där. Om jag tänker, eller när jag tänker så tänker jag så här. Även om någon skulle tycka någonting om damfotboll så skulle kanske inte någon våga säga det. För det är liksom inte helt politiskt korrekt idag att prata på det sättet. Har jag rätt eller?
Men svenska kåren tror jag pratar. De jobbar på samma sätt som de gör mot ett herrlandslag.
Ja, precis.
Det tror jag.
Men, då, men finns det andra utländska medier som inte förstår det? Alltså som inte har kommit dit än om man tänker på hur man ska se på det och rapportera om och prata om det, så kanske är till exempel mer sexistiska eller vad det nu skulle kunna vara, som gör det på ett lite mer gammalmodigt vis.
Ja, och lite mer kvällstidning så, och hämt extra, hämt i veckan variant.
Exakt.
Ja, det finns nog fortfarande några som jobbar lite grann så. Norsk tv förvånade ju med ett reportage som, vad var det? Det var ju var snyggaste rumpan eller något någon spelare hade liksom.
Okay.
Och det var även i handbollens värld. Det kommer jag ihåg Nora Mörk då, som då målas upp som en väldigt vacker spelare i handbollslandslaget.
Så man märker att utvecklingen går, alltså det blir mer och mer professionellt. Som, ja, absolut. Det ser ut som hela spelet.
Ja, jättemycket mer professionellt på alla håll och kanter. Och så de här lagen som kommer upp nu också. De har ju inte så mycket media med sig, men det är rätt kul att följa. Jag har ju Japan jobbar på sitt sätt. Jag menar det.
Jag har några andra frågor som jag är lite nyfiken på, som jag liksom mer som jag har sett på när jag följer Twitter och andra delar, alltså, där man bland annat pratar om att man behandlar, alltså media behandlar damfotboll och damspelare på ett annat sätt än herrspelare. Till exempel att man inte är lika tuff och hård. Bland annat så du fick också kritik. Du såg ju, vet inte om en kommentator som du såg ju Sverige ganska rejält av Australien och fick väl också kritik på det.
Ja, lite kritik.
Men jag har hört att svenska herrlandslag har blivit såg efter bena. Är det där en skillnad eller är det här bara någonting som folk missförstår? Vad är din åsikt så där? Behandlar media landslagen på olika sätt? Tycker du?
Inte svenska journalister tycker jag inte jag gjorde det i alla fall nu. Jag tycker vi där är vi ganska, nu vågar vi göra mycket mycket mer. Vågar kritisera lite mycket, i alla fall jag, och jag tror nästan att alla svenskar, alltså man ryggar inte, man backar inte, utan händer någon skandal eller någonting, sen kan man kanske vara ännu tuffare. Hamren har nog fått mer skit än vad Pia har fått, alltså man vågar ställa mer kritiska frågor till Hamren, man vågar göra lite mer ovän med Hamren kanske, och alltså ovän är, men det blir ju så lite grann att man inte, men jag tycker att vi ibland kan man kanske vara, man skulle kunna vara lite tuffare i vissa sammanhang, det skulle man kunna vara, om man kanske inte ställer de här extra frågorna och kritiska frågorna till, känsliga frågorna till en spelare i damlandslaget, den här landslaget, kanske inte.
Jag har ju ingen aning, det är därför jag tänkte fråga. Det kan ju också vara ett missförstånd, ett allmänt missförstånd som det bara blir så, att man tror att det är så, men som du säger, att det kanske inte är det, utan
några tror nog att det är så, men jag tror att vi behandlar i alla fall, tycker jag, svenska damlandslaget tufft och kritiskt. Mm. Det gör vi.
Tänker du på allmänheten då? När du exempel sitter och kommenterar. Ser du någon skillnad där? Även om du behandlar det kritiskt, hur det bemöts? Bemöts det på ett annat sätt?
TV-tittarna menar du?
Ja, TV-tittarna. Liksom, du såg någon efter noterna i Super.
Ja, men jag fick ju nu när jag gjorde då Australien här, så var det någon som hade skickat lite mejl till min chef och så jag tyckte att Daniel såg jag för mycket och kan du spela själv då, det är inte så lätt där ute och du vet,
och så är det säkert många sågar herrar också, men ja, tror du att det är någon skillnad?
Ja, det är nog lika mycket där, men det är hårdare ord tror jag sådär. Men här jag märker det, jag får lite mer skit på damsidan där när jag är för tuff mot dem.
Varför det då?
Tror du? Nej, men för att det är tjejer tror jag,
och folk tycker inte man ska vara tuff.
Nej, men så har det alltid varit, att i alla fall jag upplevt det så, eller om det är tjejer eller flickor, pojkar och sånt. Tuffa grabbar liksom, som har spelat fotboll länge, de kan ju säga vad man vill till om och så. Men det kan man ju inte göra heller såklart.
Men folk har fortfarande uppfattning om att man ska dadda med tjejerna då? Eller?
Jag tror att nu allmänheten tänker så. Du får inte nu att man att det görs liksom, har alltid varit så att man inte får göra det. Men jag tycker man kan göra det. Jag tycker man ska vara öppen och rak och ärlig mot alla liksom, och man ska vara kritisk och tuff, och det gillar, tror jag, tjejerna. Jag tror att tjejerna, de som förstår och vet vad det handlar om. Om en spelare har gjort en dålig match, då ska hon höra det. Och då ska hon förstå att hon har gjort en dålig match. Det vet man ofta. Sen kan man inte säga, gå på personangrepp. Och det gjorde jag inte under VM heller. Men däremot så skällde jag på Lotta Schelin några tillfällen. Och jag trodde att hon kanske... Då kan man inte, ska hon tjura på mig då? Ja, då får hon tjura på mig då. För jag har bara kommenterat matchen och jag har sagt vad jag tyckte. Sen är det kanske mer Malin Svedbergs roll att säga vad hon tyckte. Men hon gör ju det också. Men sen blir jag så, tyvärr lite för personlig då, så blir jag arg nästan. Övergår att man blir förbannad och då, för att Sverige går dåligt och att vi inte lyckas. Och det har man lärt sig med åren, att man måste liksom tagga ner lite.
Jag blev ändå gå in lite personligt, jag blev ändå glad när du säger det, för jag tror att precis det är det här som spelarna själva vill. Alltså att man vill bli behandlad som professionella idrottsutövare precis som det är. Jag tyckte det var tydligt efter VM. Ni var kritiska, allmänheten var kritiska, att Pia fick kritik, Lotta fick kritik, men det är intressant. Hon kommer ändå till er studio och tar emot det här.
Och gör det bra.
Ja, och visar verkligen att jag vill ta det här. Ja. Det är därför jag vill belysa det här ämnet. Att jag tror att det är jäkligt viktigt att man agerar. Alltså där, det är människor. Ja. Och sen är alla människor
olika. Och där har tjejer utvecklats. Elitspelare har utvecklats mycket de senaste åren genom att ta kritik på ett bra sätt. Under mina år så har ju spelarna tagit kritik mycket, mycket bättre. Och där är, tror jag, inte så stor skillnad egentligen. Det är lika känslosamt på en kille som en tjej, tror jag, att men inte kan ta kritik, eller på oss, vi som sitter här, att och har jag gjort en sämre match så måste jag kunna ta emot det. Man måste få höra det liksom, och kunna ta kritiken och bli och växa med den uppgiften och bli bättre. Om inte jag får höra någonting vad jag gör, om det är bra eller dåligt eller vad jag behöver förbättra, så står jag ju stampar hela tiden. Jag vill ha feedback liksom.
Men det är precis, men det är skillnaden på att man kritiserar någons kanske prestation då, en som till exempel många på internet jag kritiserar tjejerna som personer.
Ja, liksom. Och det är jättesvårt, tror jag. Och, för jag vet ju själv, när jag börjar kommentera italiensk fotboll då, som jag gillar, men jag är inte lika bra på italiensk fotboll historiskt sett. Jag kan ju mycket historik såklart. Jag kan ju mycket namn och sånt. Men det är också, går in på svenska fans liksom. Där sitter grabbarna liksom. Där sitter 15-åriga grabbar. De må vara bra, de må vara mindre bra. De må vara dumma, de må vara mer smarta liksom. Men du får ju... De skriver ju precis vad som helst. Och kan du inte ta det, då ska du inte hålla på med det här. För jag fick ju så mycket skit efter Australien, så jag vände ju helt och var bara, det här kommer att greja. Jag var bara positiv. Jag tog åt mig, bra. Jag tog åt mig. Och jag ångrar mig lite efter också, att jag inte var mig själv riktigt just där. Därför att jag kände bara att jag ska, okej, trappa ner lite grann. Tänk efter, du vet 19 av 20 gånger så förlorar vi mot Tyskland. Vi vet att Sverige är väldigt dåliga just nu. Vi kan inte passa bollen till gul. Det klarar vi inte. Vi har problem. Vi har inget spel. Och tjejerna hänger med huvudet. Det går inte bra just nu. Då kommer vi nog inte vinna det här. Men jag känner ändå att det kan ju gå. Alltså. Det kan ju bli den här 20 gången som vi vinner. Liksom. Och då liksom gick jag i våra webbsändningar och sånt. Att men jag tror att kan det stämma. Och Schelin får rätt bollar här. Så kan det bli bra alltså.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tänk om vi vänder på det här, då kommer vi också... Nu pratar om medias roll lite grann. Men ändå om man läser så märker man att många föreningar och även liksom de här förebilderna pratar om. Vi vill gärna ha ännu mer medieutrymme. Det går åt rätt håll, jättepositivt, men vi vill ha fler sändningstid, vill ha mer artiklar i tidningarna, om du får ta medias roll. Vad ska liksom damfotbollen göra för att kunna få ännu mer uppmärksamhet?
Och då säger ju alla att de ska förtjäna sin uppmärksamhet, säger de, genom att de spelar bra fotboll och så vidare. Men det gör de. De spelar bra fotboll ibland. Men vad lagen och klubbarna ska göra för att få uppmärksamhet?
Ja, klubbar, spelare, vad tänker du för att attrahera er på mediasidan, om jag sätter den stämpeln på dig lite grann? Hur ska man tänka för att få mer uppmärksamhet?
Jag tycker att de svenska får mycket uppmärksamhet. Men sen kan man få mer uppmärksamhet i reportageform och sådana här saker. Det tycker jag absolut. Där kan vi bli bättre.
Men är det ert ansvar då, eller är det deras ansvar?
Ja, det är väl klubbarnas ansvar tycker jag först och främst. Och sen så kan vi bidra med att kanske inte hjälpa till, men det blir per automatik antagligen. Men jag kan ju, om man svarar på frågan nu, men om man, det handlar om att ha en organisation som är bra. Det handlar om att ha en hemsida numera som är bra. Så att man liksom kan, wow, det här är Hammarby, den här hemsidan ser ut så, lätt att hitta, man känner en liten identitet, tycker att det är trevligt, det här kan vara något favoritklubb för mig och sådär, och det, som journalist, lätt att hitta fakta och så vidare. Där är vi långt efter många andra. Även på Svenska fotbollsbundets hemsida tycker jag den är bättre, men den är också lite krånglig, kan också bli mycket, mycket bättre. Det kanske är bara en liten del av det. Så måste städer, kommuner hjälpa till. Det säger jag hela tiden. Ta Kristianstad till exempel, deras plan då, som inte funkar. Kommunen, jag brukar säga, de pissar på damfotbollen. Va? Det ligger lite i det. Blatters och konstgräs. Varför konstgräs på damerna och inte herren och så vidare. Så att, men jag tror att man måste börja liksom att samarbeta mer på något sätt. Linköping tycker jag är ett bra exempel. Eller Eskilstuna är ett bästa exempel. Då, där bara Guif är en konkurrent. Och hela stan står bakom liksom. Och då kan stan stå bakom, så kommer det så mycket mer liksom. Per automatik. Och då blir det också mycket bättre produkt. Och då blir det mer artister på planen. Vilket gör att, wow, det här vill folk titta på. Som jobbar.
Men just i Stockholm där du också bor. Där är ju sån enorm, jag tycker det är spännande. Det är sån enorm hype kring Stockholmslagen på här sidan. Och det är derbyn. Och det var bara någon vecka sedan som det var Stockholms derby på, i Damallsvenskan. AIK och Hammarby. Och derbyt i sig brukar ju dra även om man ligger... Och där är det väl
1300
tror jag det var.
1300.
Och det är 30 000 på varenda derby på här sidan. Och alla verkar känna till den liksom. Vad ska man göra där?
Men marknadsfört har man gjort på Söder ganska bra, va? Marknadsföringen är ju viktig såklart. Precis. Där kan jag bara backa snabbt till Kanada innan jag glömmer det. Det var väldigt dålig marknadsföring i vissa städer. Alltså det fanns ju bara några skyltar där det stod att välkommen till fotbolls-VM och det är den och den matchen. Sen kom du över till östra sidan, eller Vancouver och Montreal. Det var jättebra marknadsföring. Bara, jag kommer tänka på det. Umeå för många år sedan hade ju på taxibilarna på alla bilar ett klistermärke. Vi satt Umeå och Hammarby 6 juni. Vi ses på Gamliga liksom. Herrarna kommer man ju aldrig gå förbi. Och den hypen som är till exempel Hammarby då, och några andra, Malmö FF till exempel. Sådär.
Nej, men det tycker inte man ska.
Precis, samarbetet där är ju Hammarby bra med Marcus Nilsson, va, som jobbar mycket bra med både dam och herr, men damerna, alltså, nu var det vi som snackade om det, eller vi pratade om att Rosengård inte vill flytta Hammarby Rosengård samtidigt som Hammarby möter AIK till exempel. Den krocken måste man ju undvika för förbundet direkt, va? Och hjälp med TV, för vi kan inte hamna i att även om det är olika tittare, olika åskådare, så är det ändå några som skulle... Här skulle man kunna göra att Hammarby då spelar kanske derbyt mot AIK klockan 1 eller 2. Så spelar damerna 18. Har Hammarby torskat så kommer det kanske inte så många... Kanske inte då.
Men det bara signalerar ju fel att köra samtidigt.
Fel direkt, va? Det blir jättefel direkt när man spelar... Och det har hänt i Malmö också. Rosengård, Therese Sjögran, sista match spelades när Malmö FF spelade hemma mot Häcken. Bara 500 meter... 4 kilometer därifrån. Varför blir det så? Där måste man ju börja. Så kan man inte göra till exempel...
Men om man vänder på det så här, om man säger, för det är kanske då dålig fråga mig, håller på att jämföra här.
Nej, alltså,
för det är så trött på. Men ja, vad skulle,
det är oundvikligt på något sätt.
Ja, men vad skulle damfotbollen kunna göra som inte herrarna gör? Alltså, det måste finnas kanske större tillgänglighet. Eller vad skulle de kunna hitta någonting som är unikt för er, som ni media skulle kunna gilla?
Just för oss
gilla?
Bara.
Ja, eller för er, för någon annan. Vad skulle
finnas någonting som... Ni vill samma eller rapportera om, eller...
Man kanske kan vända på det, om man inte har, om inte alla sliter lika mycket, man kanske har mer tid, man kanske vill ställa upp på några speciella intervjuer, man kanske kan komma närmare. Jag vet inte om du har jobbat med handboll på något sätt, nära dagen.
Ja, nej, men om man alltså det svåra är också vad som säljer också. Vad det säljer?
Undrar, det undrar
du. Ja, exakt. Ja, bra. Vad säljer? Och då kan man säga så här. Idag har jag skrivit 3 mejl till fotbollskanalen.se då, som är för övrigt väldigt bra. Men här har de då inte lagt ut alla mål från Örebro-matchen igår. Till exempel bara lagt ut ett självmål som du kommer klick på. Där vill man liksom, man lägger ut alla mål. Men Marta... vad säljer de fotbollen? Marta säljer. Lotta Schelin säljer. Aslani säljer. Aslani är frispråkig. Lotta gör mål. Marta är bäst. Bachmann säljer i viss mån. Lisa Dahlqvist, att hon går till Paris Saint-Germain. Det är stort, men det är mest stort för oss som jobbar med det. Och titta på damfotboll. Titta på fotboll på damsidan, så ska jag säga istället. För där är problemet att en tekning i hockey-VM i C-gruppen. Eller ja, i A-gruppen mellan Norge och Kazakstan liksom, är större än att Bachmann går till Wolfsburg. Och då, det måste vi få en förändring på. Nu var det hockey jämfört med fotboll här. Att Zlatan knyter skorna är större än alla nyheter på damsidan. Alla nyheter. Så Zlatan, att han byter till rosa skor inför matchen, om man nu skulle göra det. Det skulle tyvärr vara större idag. Och jag tror att jag pratar sanning nu. Tyvärr är det så. Men,
vad skulle du kunna sälja då? Vad tror
jag, ja, vad skulle du kunna sälja? Jag till media, så i samarbete med media, så skulle ju, klart det är alltid bra med ett samarbete, att hela tiden ha kontakt, kommunikation, pressmeddelanden, berätta att vi har någonting på gång. Jag menar, jag kommer ihåg att vi pratade med Malmö för några år sedan, de skulle starta upp det här, de sa att de hade en jättestor stor nyhet på gång. Då skulle de starta upp det här träningscentret, va? Jag vet inte om det finns nu, va? Med jättebra träningsmöjligheter och allt med sjukvård och allt inom träning. Totalt ointressant för mig. Jag ville veta om Marta blir kvar eller går dit eller. Det vill jag veta. Det är det handlar om. Det är de nyheterna, det är det tror jag folk bryr sig om.
Tänkte på amerikanerna i VM. Då gjorde någon sån här väldigt personlig presentation.
Bra, bra. Ja, men där har du också. Där har du också. USA:s damer, det är ett kommersiellt, vad säger man, ska man säga, tåg liksom. Det är bara, det är ju så kommersiellt allting, så att man blir nästan trött på dem. Och det känns lite falskt efter ett tag. Jag kan ju bara berätta hur USA funkar lite snabbt. Men det såg vi. Om man ser på läktaren, så håller de upp sina plakat. De har en bild på Rapino. De har en bild på Alex Morgan. De har en bild på väl tatuerade, vad heter hon, den korta anfallaren. Jag förstår inte vad hon heter. De har sina favoriter liksom. Och de älskar sitt lag. Och vi träffade folk som hade rest, familjer som reste både på hotell, och döttrarna och sönerna för all del, men mest döttrar då, hade sina stora idoler liksom. Och det var ju dyrkan alltså. Det är häftigt på sitt sätt. Och det är fullsatt, det är 50 000. Det känns inte så genuint, det är ändå ganska nytt. Men det är fullsatt på deras matcher i ligan. Portland har ju fullt på sina matcher. Det är enormt häftigt. Men när du kommer till media då, så har du ju den här... deras medieansvarig där. Och USA är så svåra, för de släpper liksom inte in, vi klagar på att Sverige inte släpper oss nära. USA, vi fick komma på träning ibland. Jag var nere i Algarve Cup där och åkte ut och kollade på en träning, men du ska stå där och du ska stå där. Göra intervju där, du får inte gå dit.
Ändå kontroll på det.
Är mycket ganska tufft sådär, va, men ändå du får ändå vara där och du får titta en kvart eller 20 minuter. Och det var ju Tony Gustafsson där, va. Då ville man ju snacka lite med Tony och kolla USA lite grann, och fick jag göra det. Man bokar lite tid och sådär. Och Max då, Johan, mina kollegor, när de var i Kanada nu, då jagade de Tony Gustafsson. Och där är USA stenhård. De släpper alltså inte en svensk assisterande tränare som gör ett kanonjobb, som alla svenska journalister bara vill prata med. Ingen annan vill prata med Tony. Alla svenska journalister vill prata med Tony Gustafsson. För att han är på väg att ta det här laget till ett guld. Och får också väldigt mycket plus efter matchen. För att han har styrt upp alla fasta situationer, hörn och så vidare. Va? Så då har han legat bakom den biten. Men vi får aldrig en intervju med Tony Gustafsson, för de stänger ute. Sen efter finalen och guld i mixade zonen efteråt, där alla spelare kommer, så har jag och Malin gått förbi. Vi står där nere, jag är klädd i kostym, så de tror att jag har någon FIFA-kille eller någonting, va? Eller någonting. Så jag smög lite bakom. Simon Bank och några till som är där för kvällstidningarna. Fångar ju förstås amerikanskor, glada. Christian Press och sådär som har spelat i Sverige. Och Tony har gått förbi. Jag och Malin går bort till Tony. Vi kan stå och snacka med honom där borta. Spelare kommer förbi, så där missar de lite i säkerheten. Spelare kommer förbi. Men då vill ju svenskarna ha tillbaka Tony till mixade zonen. Men då kommer han pressansvarig in. Står han så här, två frågor visar han liksom att sen måste det gå. Ett VM-guld, släpp Tony lös, släpp alla lösa, låt dem få prata. Så där är liksom bara extremt på USA, hur stenhårda och ganska tuffa trots att de vunnit guld. Presskonferens som måste ta slut tidigare för att de ska gå vidare och sådär. Så de styr rätt mycket, USA styr rätt mycket alltså.
Styr de samma sak vad som kommuniceras kring deras spelare? Det som har gjort att det är så framgångsrikt då?
Ja, men de har sina mallar, de har sina lagar, de har sina planer och regler och sådär. Men de är ju superstjärnor det här liksom.
Mm.
Det är det ju. Så man önskar att Sverige hade... Sverige är ju bättre än USA på något sätt att bjuda in, men Sverige är ju fullständigt usla på det. Alltså de fick ju mycket kritik under VM, och där är ju nästa fråga till Pia Sundhage och presskonferens på fredag hur de ska skärpa till sig.
För annars så tänkte jag på det, jag har ju sett dig några gånger som det kanske inte lika många utövare inom damfotbollen, och du har kommenterat någon match, och den till och med har till exempel kommenterat en prestation, ett berömt någon för en bra presentation på Twitter, och så svarar den spelaren dig. Det blir en väldigt personlig. Det har hänt några gånger.
Alltså, om jag har sagt någonting
bra. Om du har sagt någonting, alltså bra, vilket läckert mål. Och så skriver den spelaren tack till dig. Liksom. Det var ju kul att höra.
Men spelaren gör det?
Ja, spelaren gör det.
Ja, det kanske händer.
Det händer ju inte så ofta.
På här sidan?
Nej.
Jag tror man, nej men här, det är ju trevligt. Det är ju mysigt och trevligt med damallsvenska liksom. Mm. Och för det kommer ju närmare.
Och det kanske är någonting som publiken också skulle kunna göra. Alltså komma in och få titta på en match och sen kanske kunna få en dialog för att de har tid med det. För att det finns de är väldigt intresserade av att
få träffa dem
och få prata med dem och bara få kommentera.
Ja, det är... Jag har inte tänkt på det, men det händer väl kanske lite grann på Twitter att det blir lite så.
Men det handlar väl kanske mer om att också lagen måste själva vara med och bygga upp stjärnorna. Alltså man måste ju... Det är som att du ska ha en musikartist eller vad som helst. Du måste ju vara med och
sälja in
och promota personer för att göra det intressant. Det kanske inte av sig självt.
Jag vet inte, det är svårt. Men man måste ju göra mycket själv. Det måste man göra som klubb och som spelare. Mm. Och några har det lite lättare eftersom de är stora starka profiler. Liksom, och säljer in allt från klädmärken till fotbollsmärken. Ja, så mycket runt omkring också. Jag menar, Kosovaras land jämför hennes liv med... Pauline Hammarlund liksom. Det är lite skillnad på något sätt. Va? Men visionen är ju, och drömmen är att man ska kunna marknadsföra mycket bättre. Och jag, det är som jag återigen var inne på Lug i Lund. Där man får ju Nobelpris om man lyckas komma på hur man ska få dit folk på matcherna. Liksom. För det är jättesvårt. Mm. Men varför är det egentligen så svårt att få dit 2 500 Hammarby till kanalplanen och nu Zinkensdamm numera? Det borde gå varje match igen.
Ska vi göra så, Sofie, att vi går vidare på jakten och vinna Nobelpriset? Vi kommer ställa frågan till varenda gäst hur vi ska lyckas med.
Vilket är Nobelpris? Är det väl Nobelpris man får?
Och sen så tror jag tror att frågan kommer att...
Ja, men det är en bra fråga. Jag är besviken på mig själv, för jag har ingen riktigt bra... Jag funderar mest, men jag kommer inte fram till det. 400.
Jag tror alltid man kan göra saker och ting mer intressant.
Ja, du kan göra det.
Hype. Men man måste bara hitta rätt vinklar och stories. Liksom. Men det är liksom... som jag tror att många inte kanske kan. Uh-huh. Det är svårt.
Och många tjejer, många spelare i respektive lag gör ju verkligen mycket på Twitter och allt sånt där och försöker verkligen sådär. Jag tror att Twitter är ändå en ganska liten värld. Alltså. Den är ju mycket mindre än man tror. Va?
Ja, man måste
men kanske tillräckligt också, stor ändå för att nå rätt publik.
Mm.
Och du ska fortsätta, tycker jag, skrika och engagera dig. Ju mer engagemang så tror jag att du gör...
Ja, man vill, ja,
du har ditt fokus, tack.
Man vill ju vara bra på mycket, men engagemanget är oerhört viktigt.
Ja, men fortsätt att bli lite arg ibland om du
tycker jag. Ja, var jag, ärlig, det är kul.
Och var glad när du blir glad. Och...
Vilken match har vi här näst? Ja. Imorgon är det Rosengård. Ja. Nej, Göteborg. Kan man skälla lite bra?
Mm. Ja, eller jubla. Ska vi tacka Daniel för det här?
Tack så jättemycket.
Tack själv. Att du kom tack. Hit. Härligt.
Trevligt. Daniel Kristiansson.
Han pratar mycket.
Tänker du på något speciellt som han pratar om?
Jag tänker att han liksom, han är ju väldigt målande. Det känns som att han kommenterar lite hela tiden. Och han... Mycket exempel har han ju. Han har mycket erfarenhet och mycket bagage. Det märks ju. Mm. Så han har ju hög trovärdighet. Jag tycker liksom att man lyssnar på det han säger.
Mm, det har jag verkligen. Och jag tycker det är lite klurigt. Man ska försöka vara lite objektiv när man intervjuar. Jag tror jag inte lyckats jättebra. För att jag tycker det här med medias roll som det handlar om.
Mm.
Om de har ett ansvar eller ej.
Mm.
Jag tycker verkligen att media har ett ansvar. Liksom. Mm. Och de har ett jätteviktigt ansvar bara rent generellt. Alltså med journalistik och oberoende källa. Såklart. Men jag tror också att man kan ta ansvar för samhällsutveckling. Om man tycker någonting är orättvist och sådana saker. och i det här fallet då ett ansvar att bevaka och bedöma damfotboll på samma villkor som herrfotboll.
Mm.
Och ge den uppmärksamheten alltså, som de förtjänar. Men att om man inte haft något, om man har väl haft väldigt liten uppmärksamhet i början, så tror jag att man måste också elda på lite grann. Alltså man måste få chansen att bygga ett varumärke. Och det är inte bara klubbarnas ansvar, jag tycker media också har stort ansvar att fortsätta. Alltså till exempel vi nämnde Fotbollskväll, att de bör få mer publicitet i en sån kanal. Jättekul att TV4 sänder alla matcher, men att man fortsätter rapportera om det i tidningarna. Alltså man behöver inte bara titta på kronor och öron.
Nej, men jag håller med dig till en viss gräns. När man ska prata om att media har ett ansvar, så krävs ju ett engagemang för att ta ett ansvar när det gäller att rapportera någonting som kanske inte kommer in några intäkter. Och det här engagemanget, det är jättekul till exempel då som Daniel säger att hans chefer tycker att det är viktigt att de är passionerade för att lyfta upp damfotbollen. Men om man inte har det engagemanget, man inte bryr sig om det, vilket det finns säkert finns flera stycken i maktpositioner som inte har, då blir det ju svårt att få de personerna att vilja ta ställning och ta ansvar. Jag menar, det krävs ju, alltså man kan ställa krav på public service tycker jag, för där, det, liksom, det måste man göra. Men på de här kommersiella kanalerna så önskar jag att det vore så också såklart. Men jag vet inte, jag tycker det känns svårt att ställa krav på någon som kanske inte bryr sig om det.
Nej, men jag förstår vad du menar. Och jag tycker väl mer att det handlar om att det viktigaste, det största ansvaret är väl ändå att ha en open mind, att inte ha en dömande syn eller säga att det här är inte intressant, utan i alla fall ge det chansen.
Mm.
Vi ser ju, om vi pratar om damfotboll, att liksom under mästerskap och det finns profiler som när de väl har fått publicitet så har det verkligen slagit. Jag tror att det är jäkligt viktigt bara inte ha den här, att tänka i gamla banor, att våga testa.
Mm.
Sen så såklart all liksom, kommersiell verksamhet, det måste ju, och det styrs av sig själv lite grann. Men ändå inte att gamla vanor sitter i. Jag tror att det finns en viss, ja, jag uppfattar ibland att det finns en viss sån kultur som sitter fast. Att vi har inte visat så mycket, vi har inte skrivit så mycket om det tidigare. Då gör vi inte det idag. Jag tycker man måste vara modig.
Ja, testa. Men jag tycker någonstans så här, där kan ju allmänheten också hjälpa medierna. Alltså ställa krav på dem. Att men vi kommer inte intresserade av ert innehåll om inte ni ändrar inriktningen. Om inte ni också börjar bredda er repertoar för att vi tycker att det här inte längre är intressant. Då kanske de skulle kunna ändra. Så det, människor har ju också en betydande roll i det här.
Enormt, tycker jag är jättesant. Alltså, för då, det är ju ett samverkan. Mm. Media och de som läser media, jag tror det är väldigt viktigt. Så att jag tycker helt 100% håller med dig. Att det här hör ju ihop. Mm. Och då jag tror att man kan ta alla viktiga ämnen man tycker att förtjänar få mer publicitet.
Mm.
Att man ökar efterfrågan på det. Och också att man vågar släppa fram det. Så får ju allmänheten styra sen.
Och likadant att faktiskt den produkt som nu då ska skrivas om i tidningar, alltså damfotbollen, att man alla parter i den också har ett ansvar att göra det attraktivt. Både själva spelet, men också kanske att man pratar om spelarna eller vad man hittar intressanta vinklar i det. Mm.
Och det var det han slutade med, och den vi ställt frågan till många, hur kan man liksom hjälpa, hur skulle damfotbollen få ännu mer uppmärksamhet?
Mm.
Framförallt då för media.
Mm.
Och Daniel var inne på olika saker. Han pratade lite om hur USA gjorde. Men där, så där tycker jag det är en jättesvår fråga. Men jag tror att när man knäcker den. Han pratade lite om att få ett Nobelpris. Men jag tror att det är lite för farligt att jämföra sig med andra sporter. Att man ska hitta sin egen väg.
Mm.
Alltså precis som i all annan paketering och promotion. Att det finns en möjlighet. Det finns en arena som ingen annan har tagit. För mig kanske det handlar om ändå att kunna vara väldigt personlig. Var väldigt närvarande. Det går ju att möta den publiken som är där på ett helt annat sätt. Det är inte de här jättemassorna. Det går kanske också, även om man inte idag är världsstjärnor, så är det ju kanske då liksom, det är fantastiska fotbollsspelare som också är människor. Kan man koppla ihop det på något sätt? Och så man kanske kan få publiken att förknippa sig med dem. Kan klubbarna vara en och öppnare. Jag vet inte, men jag tror att det är jäkla viktigt. Jag tror det är ändå nyckeln även för media att damfotboll hitta en egen vinkel som de tror på.
Jag tror verkligen det också, att om man tänker efter så här nu egentligen, så här, om man på här sidan, det känns som att folk har rätt bra koll på de, liksom, den klassiska målgruppen för de som tittar på herrfotboll intresserade. Det är kanske mina fördomar, men det känns som så här, amen, mycket killar, unga killar som kanske drömmer att själva bli fotbollsspelare, som älskar den här hypen som det blir kring stjärnor. Liksom man höjer upp dem till skyarna och de blir som gudar och så ser man upp till dem. Det är kanske inte samma typ av personer som sitter och kollar på damfotboll som är intresserade av att bli fotbollsstjärnor själva. Det är kanske en helt annan typ av person. Känner damfotbollsvärlden deras målgrupper? Alltså man måste ju prata med dem på rätt sätt. Det är kanske en helt annan typ av person som är intresserad av damfotboll. Då måste man ju kommunicera till dem på det sätt som tilltalar dem. Och det kanske inte är genom att skapa stora stjärnor. Det kanske är genom att, som du säger, skapa en tajt relation eller göra det personligt eller liksom en öppenhet.
Ja, jag tänker fortfarande samling. Det är någonting speciellt med samlingsplatsen. Mm. Jag var därför jag frågade om det här. Vi spelade ju mot AIK på Zinkensdammen vardag kväll klockan 19. Mm. Och det är fint väder. Alltså, vad ska vara så spännande? Det går ju tusentals personer på Södermalm. Det här är en samlingspunkt. Visst, det spelas fotboll, men det är vassa runt omkring. Och det är Sveriges högsta liga. Det är folk som kämpar stenhårt. Men det är också massa andra individer där. Och det är folk på läktaren. Och det är ett skådespel. Mm. Allting. Och det kan ju vara... För mig, jag tycker jag är inte så jättemycket för kultur. Men jag tycker det är jättekul att gå på en parkteater. Mm. För att det är massa människor där. Mm. Det är ett skådespel. Jag tittar på teatern och börjar bli intresserad av den. Men jag tittar på människor runt omkring. Jag får en samlingsplats. Mm. Jag får social... jag tror att det är fint. Och det måste man berätta om. Mm. Det är väl det.
Ja, eller kanske också måla upp en bild för de som inte har varit där än. Och så här, det här är det som ni kan förvänta er.
Precis.
Mm. Men man måste göra det här också. Det är det som är grejen.
Det vi hoppas väl att folk som lyssnar får kanske lite tankar i det. Och jag tror att det är jättemånga som jobbar stenhårt med det här. Men kan vi bidra på ett litet sätt så är väl det jättekul.
Mm. Jag tänkte också på det här som han var inne på lite grann. När han pratade om att han kanske vet saker som han inte kan berätta. Och jag tycker den där är en klurig... Alltså det är klurigt både för honom och klurigt också för vad som är rätt och fel. För någonstans... Alltså jag har ju pluggat mediekommunikation. Jag kommer väl ihåg i skolan att vi pratade om att så här, medias roll är att rapportera allt liksom. Och medias roll ska vara objektiv. Det enda som inte är objektiv det är faktiskt sportjournalister som går in med känsla, som har sina favoritlag och som liksom... Men all annan typ av journalistik ska ju vara objektiv.
Jag tror att vissa sportjournalister som kommenterar kanske säger att de vill vara objektiva, men inte experterna. Men,
men det är okej inom sportvärlden att inte vara objektiv. Nej, det är inte i någon annan genre, liksom, journalistikgenre. Men då att man sitter inne med massa information för att inte kanske såra en viss person när allmänheten kanske börjar få reda på det. Jag vet att det var likadant, har varit likadant med politiker och kungahuset. Så att journalister har vetat saker om kungafamiljen som de inte outar på grund av att de inte vill såra kungen till exempel. Mm. Alltså jag tycker det är så här, har inte människor rätt att veta det? Eller så här, ska man inte som journalist berätta allt man vet? Eller vad tycker du?
Jag tycker att det är jättesvårt. Alltså det handlar om personlig integritet också. Alltså har man fått en direkt från en källa? Alltså det är väl det som journalistik handlar om. Alltså är man 100% säker på det? Men nej, jag tycker att det är jättesvårt. Alltså, man vill ändå ha ett samhälle som inte handlar om skandal, eller inte skandal, men alltså
skvaller,
rubriker och sånt. Utan, jag vet inte. Det...
Ja, men precis. Jag kan också tycka så här, när det är skvaller som inte information som inte kommer göra någon skillnad, det spelar väl ingen roll. Men när det kanske är information som folk faktiskt skulle kunna påverka om folk ville rösta på någon eller ville se någon. Alltså...
Man kan det är värt att reflektera över.
Men så tycker jag också lite synd om journalistens roll här. För de får ju en jäkligt svår uppgift. Att ta ställning till, är det här nödvändigt för mig att rapportera om eller inte?
Mm.
Det är inte helt enkelt.
Nej, det är verkligen inte. Nej, men ni får bedöma själva.
Mm.
Avslutningsvis då, så jag ställde den frågan för att det var väl inte så... objektivt kanske, men jag har haft en känsla, jag har haft många som pratar med mig som har sagt framförallt tidigare att, och det känns inte liksom som kommentatorer och journalister har bedömt dem på lika, man är lite snällare och man ställer inte krav men det var mer tidigare, det var därför jag ställde frågan till Daniel, det var ändå, tycker jag, skönt att höra honom, nej jag ser ingen skillnad på det, jag bedömer inte svenska presskåren på det sättet och vi kan kunna vara kritiska, det handlar inte, så damer och herrar spelar ingen roll, det är människor, och det tycker jag var väldigt, väldigt befriande, jag tycker också det var tydligt att, jag tycker kanske det här mästerskapet som är det senaste, där man har varit lite extra hård, nu gick det ju också dåligt såklart, men där man kritiserade både spelare, förbundskaptener och sånt som Lotta Schelin. Även fast det måste vara supertufft att göra ett svagt mästerskap. Att de ställer upp en intervju. Jag tror att de gillar det. Jag tror att det här är jätteviktigt för sportens utveckling. Att det handlar om professionella spelare, vare sig det är män eller kvinnor. Och i det yrket så handlar det om att kunna stå emot media och ge och ta emot kritik.
Mm.
Och det tror jag är jättesunt. Så att det är väl bara... Ja, får vi väl sticka hål på den då. Det bedöms lika och fortsätt bedöm lika och vara beredd på att stå upp för det.
Ja, och jag kommer också ihåg det som Jesper Fundberg pratade om i ett avsnitt som vi pratade med honom, att när man håller på och daddar med folk så det är lite grann som att visa att man inte tror på dem. Alltså, när man vågar vara ärlig och rak och kanske hård i vissa lägen, precis som man skulle vara mot någon annan, då visar man att man, jag tror i alla fall på det. Jag tror att du kan klara av det här, jag tror att du kan det. Mm. Alltså, så jag tycker att det är, man kan tala på och dadda med vissa om inte med andra.
Nej, och det verkar som inte är så, då är vi glada om det är så. Och skulle man se att det är åt annat hållet så sluta dadda.
Mm, exakt.
Mm. Slutordet eller?
Det får bli sista.
Vi kommer tillbaka inom kort och hela hösten.
Vi har många
hösten.
Spännande intervjuer nu i pipen här.
Ja, det har vi.
Ja, det ska bli intressant. Så ni får höra mer snart.
Ja, tack. Hej,
hej! Hej.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.